Hörrni, vad roligt att se er alla här. För mig är det några bekanta ansikten. Varmt välkommen du som är här för första gången eller inte har varit här på länge. Jag heter Samuel, jobbar som pastor här sedan augusti. Så jag är lite halvny åtminstone. Jag tänkte att innan jag börjar med min predikan så titta runt omkring dig och hälsa gärna på några. Du kanske sitter bredvid någon som du inte har träffat på länge. Du kanske sitter bredvid någon som du aldrig har hälsat på tidigare. Då är det ett extra bra tillfälle. Och jag vill också påminna om att efter gudstjänsten så har vi ju kyrkkaffe. Och då är ni alla varmt välkomna att få stanna kvar och dela gemenskapen. Och sätt dig jättegärna med någon som du inte brukar sitta med. Vi har skapat lite större bord där vi har plats för flera. Så man kan få sitta flera stycken och få samtala. En annan sak som är jätterolig är att vi har äntligen kommit igång med att tolka våra gudstjänster även till engelska. Vi gjorde det för ett tag sedan och sen hade vi lite uppehåll av lite olika skäl. Men nu är vi tillbaka på banan igen. Så gudstjänsterna tolkas till engelska och till ukrainska. Så är det behov av tolkning så finns det ute i blå hallen här utanför. Så finns det tolkutrustning och tolkarna är redo att se upp i studion här bakom och tolka både till ukrainska och engelska. Vi är så glada för att vi får hjälp med de här viktiga funktionerna i våra gudstjänster. Har du någon gång hört talas om William Wilberforce? Han ska dyka upp på en bild bakom mig här. Född 1759. 21 år gammal så blev han brittisk parlamentsledamot. Alltså han sitter i den brittiska riksdagen. Och han brann hela livet för andra människor. Han brann för de människor som var utsatta, de människor som var undanknuffande. Och framförallt så brann han för att avskaffa slaveriet. Som vid den här tiden var en självklarhet för många människor. Att en del var födda fria och en del var födda som slavar. Idag tycker vi att det är en orimlighet. Men backa med några hundra år sedan så var det en självklarhet. Men han brann för att avskaffa slaveriet. Och han brann för det här hela livet. 3 dagar före sin död så fick han höra att man i parlamentet i London hade antagit en lag som skulle förbjuda slaveriet. Han brann för det här hela sitt liv. En annan man som ni också får se på skärmen bakom mig. Dr. Martin Luther King Jr. Föddes 1929. Och han mördades den 4 april 1968. På grund av att han stod upp och kämpade för lika rättigheter för färgade människor i USA som vita. Att det skulle råda en ekonomisk rättvisa. Lika rättigheter och lika möjligheter. Och det här fick han Nobels fredspris för 1964. Han brann för det här hela livet. Och han fick sluta sitt liv brinnande för andra människors skull. En nu levande kämpe för andra människor. Dr. Dennis Mukwege. Du har kanske hört talas om honom. Han är kirurg på pansersjukhuset i Kongo. Och där har, lyssna noga nu, över 50 000 kvinnor blivit opererade och fått hjälp efter att ha blivit drabbade av våldtäkter och det sexuella våld som man använder som en maktfaktor i den delen av Afrika. Och han fick 2018 Nobels fredspris för sitt arbete mot systematiska våldtäkter och det sexualiserade våldet som används i krig och konflikter. Och hans arbete har förändrat livet för tusentals kvinnor, för tusentals familjer. Och han har också, precis som Dr. Martin Luther King och William Wilberforce, inspirerat andra människor att utifrån sina förutsättningar göra åtminstone någonting för att förbättra livet på de som har runt omkring dem. Och alla de här 3, de var varmt troende. De hade fått ett möte med Jesus som hade förändrat och förvandlat deras liv. Och utifrån det mötet med Jesus, utifrån den tron de hade på honom, så gav de sina liv, så brann de genom hela sina liv för att förändra livet för andra. Som kristna, som en Jesu lärjunge, så finns vi ju inte bara till för oss själva. Gud har skapat en fantastisk värld och vi är satta av att njuta av den världen, men också att förvalta den världen. Att njuta av varandras gemenskap och hälsa på varandra och göra roliga saker tillsammans, men också för att ta hand om varandra. Vi finns här för andra. Och genom hela Bibeln, från Bibelns första bok till den sista boken, så löper en röd tråd om att du och jag, vi finns till inte bara för oss själva utan för andra. Vi har fått förvaltarskap i uppdrag av Gud, men vi har också fått en fri vilja. Du och jag, vi är inte programmerade som robotar att göra något för andra. Men vi har den möjligheten nedlagd i oss. Och sen har vi fått en fri vilja att välja att göra det rätta eller inte det rätta. Vi har fått viljan att välja att göra någonting för någon annan, eller valet att inte välja att göra det för någonting annat. Vi har en fri vilja. Och vi har alla möjligheten att förändra, att göra livet bättre för någon annan människa. Inte många av oss kommer kanske stå inför världens ledare som Dr. Dennis Mukwege har gjort och få tala om hopp och rättvisa. Men alla har vi möjligheten att stå tillsammans med någon annan, eller att stå upp för någon annan för att göra livet bättre för den människan. Men det här, det händer ju inte av sig själv. Det här, det kommer ju av medvetna val, av vad du och jag bestämmer oss att utifrån våra möjligheter och våran situation välja att göra någonting för någon annan. Den här söndagen och nästa söndag så kommer jag tala över temat för den här världens skull. Nästa söndag så kommer vi ha ett speciellt fokus på mission. Vi som församling tillsammans med kyrkor över hela våran värld gör ju vad vi kan för att berätta de goda nyheterna för Jesus, om Jesus för hela världen. Vi gör sociala insatser för att hjälpa människor här i Sverige, men också utöver hela våran värld. Och nästa söndag ska ni få möta några av dem som är med i den här församlingen, som har jobbat ganska många år för att förbättra livet, att hjälpa människor i andra delar av världen. Och nästa söndag kväll så har vi en församlingskväll där vi också ska fortsätta tala om mission. Vad gör vi som kyrka utöver våran värld? Varför gör vi det? Och hur vill vi arbeta i framtiden? Så missa inte nästa söndag klockan 11 och sen söndag klockan 17 när vi har våran församlingskväll. Men vi är, som jag sa, skapade av Gud med förmågan att brinna för någonting. Och då är ju frågan, vad brinner du för? Vad är du passionerad för? Vad är du exalterad för? Vad är det som du kan gå igång på och prata hela natten om? Vad är det du vill lägga din tid, dina pengar och din energi på? Vad är det som du går igång på? För vi har förmågan att bli passionerade och brinna för någonting. Och det är en gudagiven förmåga. Brinner du för dig själv? Eller brinner du för någonting som är större än dig själv? Eller är det så att du förut brann för någonting, men du kanske inte gör det längre? Någonting har hänt i ditt liv. Glöden och elden, den har slocknat. I så fall ska du lyssna extra noga, för jag tror att jag har ett budskap ifrån Gud som handlar precis om det. Jag ska läsa alldeles strax ifrån Lukas kapitel 24. Där möter vi några efterföljare till Jesus som verkligen hade brunnit för honom. De hade lämnat allt de hade för att följa Jesus. Runt Jesus så fanns ju hans 12 lärjungar. Men det fanns också en stor skara både män och kvinnor som följde efter Jesus. Och som hade följt efter Jesus eller vandrat tillsammans med Jesus under de här 3 åren som Jesus var verksam. Människor som trodde att han är Messias. De hade sett under och tecken. De hade hört Jesus tala på ett sätt som ingen annan gjorde. Och de hade börjat tro och hoppas att här har vi Messias. Den som Gud har utlovat. Och de brann för honom av hela sina hjärtan. Men så hände det här märkliga. Påsken och påskens händelser. Hur de får gå in tillsammans med Jesus i Jerusalem och folket jublar och ropar Hosianna, Davids son, Messias är här. Och bara några dagar senare så grips Jesus, utlämnas till rövarna, till romarna, korsfäst tillsammans med några rövare. Och så dör Jesus. Allt är slut. Det de brann för, det är släckt. Kvar finns några rykande vedstumpar. Och 2 av de här lärjungarna som hade brunnit för Jesus, som hade gått med Jesus, de vänder hem till sin hemstad. Och jag ska läsa från Lukas kapitel 24 och vers 13. Samma dag var 2 av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt 1 mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så de kände inte igen honom. Han frågade dem, vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövad ut. Och den ena som hette Kleopas sa till honom, är du den enda som har besökt Jerusalem? Och inte vet vad som har hänt de senaste de här dagarna. Jesus frågade dem, vadå? De svarade, detta med Jesus från Nasaret. Han var en profet, mäktig och ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överstepräster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är nu den 3:e dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av dem till graven och de fann att det var som kvinnor hade sagt. Men honom själv såg de inte. Då sa Jesus till dem, så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han börjar med Mose och alla profeterna och förklara för dem vad det stod om honom, alltså om Jesus, i alla skrifterna. Då närmade de sig byn dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröd och gav åt dem. Då öppnade deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. De bröt upp i samma stund, återvände till Jerusalem där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa, Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade om vad som hade hänt på vägen och hur han låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Desillusionerade, besvikna, utbrunna så lämnar de Jerusalem. Och en Jesus, en man slår följa med dem. De vet inte om att det är Jesus. De går och pratar. Och vid slutet av dagen, när de firar måltid, så öppnas deras ögon. Och de förstår. Det var ju Jesus. Och då säger de till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. Någonting hände i mötet med Jesus. Elden som hade slocknat, vedträna som inte längre brann i deras inre, för att ta den bilden, får liv igen. Det brinner tag. Det bränner tag. Någonting hände. Och är det så att du finns här, vilket jag tror att du gör, för jag tror Gud har talat till mig om just det här. Du har brunnit för någonting. Du brann starkt för någonting. Men sen hände någonting i livet och elden slocknade. Och varför spelar faktiskt mindre roll. Men du brinner inte idag. Så har jag en hälsning från Gud att det som förut har brunnit i ditt liv, det kan få börja brinna igen. Och efter gudstjänsten eller efter predikan, när vi har förbönstund, så skulle jag vilja uppmana och utmana dig som känner, som kommer bli träffad av det här budskapet, att gå och prata med någon av förebeden och be dem lägga sina händer på dig och be att det som inte brinner i ditt liv ska få börja brinna igen. För du och jag, vi är skapare av Gud för att brinna, för att bli berörda och för att beröra andra. Lärjungarna hade tappat tron, tappat glöden. Men i mötet med Jesus, när han berättar för dem vem han är, så brinner det till i deras hjärtan igen. Och vad gjorde de då? De är genast tillbaka till de andra. Det händer någonting i oss när vi får ett möte med Gud. När vi börjar brinna för Gud, så riktas våran blick inte mot oss själva, utan mot andra människor. De hade gått, det var sent på kvällen. De sa till främlingen som visste att det var Jesus: stanna kvar hos oss. Det är för, fortsätt inte gå. Det är för mörkt. Det är för kallt. Det är för farligt att fortsätta gå. Men i mötet med Jesus, när deras ögon öppnas och deras hjärtan börjar brinna igen, så måste de genast gå tillbaka till de andra för att berätta: vi har mött Jesus. När du får glöden i ditt liv att börja brinna igen, så kommer ditt fokus ändras ifrån dig själv och ditt eget till andra människor. Då kan du få bli brinnande för andra. Jag skulle vilja tala idag om några saker som du och jag behöver tänka på för att hålla oss brinnande. För det är mycket som vill ta din och min uppmärksamhet. Det är mycket som vill ta vårt fokus. Och det är lätt att tappa glöden. Det är lätt att bli någon som har brunnit istället för att fortfarande brinna. Du ska få tre saker som du och jag behöver tänka på. Det första: vi behöver hålla oss nära Jesus. Jag ska läsa från Johannes kapitel 15. Det här är en del i Jesu avskedstal. Det är bland det sista Jesus säger. Och jag brukar tänka så här: om det är bland det sista Jesus säger, så borde det vara bland det viktigaste Jesus säger. Våran ena dotter Esther åkte på semester i morse. Och då skickar man ju med som pappa och som mamma de här: glöm inte bort det här. Glöm inte passet. Kom ihåg det här. Har du tänkt på det här? Det är ju de viktiga sakerna man skickar med då, eller hur? Det är ju inte när du kommer hem så behöver du städa ditt rum. Det säger man ju inte, men man säger: glöm inte passet, kom ihåg det här. Jesus, han tror jag gör precis likadant. Bland det sista Jesus säger, det tror jag är bland det viktigaste Jesus säger. Det står så här i Lukas kapitel 15, vers 1-5. Johannes 15, 1-5. Jesus säger: jag är den sanne vinstocken. Och min far är vinodlaren. Varje gren som inte bär frukt tar han bort. Varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Och någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Det här är ju inte jätteavancerat, eller hur? Jesus säger: på samma sätt som en gren inte bär frukt om den är avhuggen från trädet, så kan inte heller du och jag bära frukt. Så kan inte heller du och jag förbli brinnande om vi inte håller oss nära Jesus. Jesus säger inte, för att förbli brinnande så måste ni göra en massa saker. Han säger, förbli i mig. Han säger inte, läs Bibeln, gör det här och det här och det här och det här och det här. Det är bra saker och det hänger ihop med att förbli i honom. Men fokus är inte på att göra massa saker på Jesus. Fokus är på att förbli i honom. Att vara nära. Du och jag, vi behöver placera oss i Guds närhet för att bära frukt. Vi behöver placera oss nära honom för att förbli i honom. Utifrån det så gör vi saker, men det börjar inte med att göra. Det börjar med att vara. Förbli i honom, förbli nära Jesus för att fortsätta att vara brinnande. Det andra som du och jag behöver göra för att förbli brinnande, det är att hålla oss nära andra kristna. Jag hörde för många år sedan en berättelse om en gammal erfaren pastor som sitter och samtalar med en ung människa, och de sitter och har en lägereld framför sig. Och den unge mannen frågar den erfarne pastorn, är det viktigt för mig som kristen att vara med i en församling? Kan jag vara kristen utan att gå till kyrkan? Den erfarna pastorn säger ingenting, men han tar fram eldgaffeln och så petar han bort ett vedträ ifrån brasan så att det hamnar lite på sidan. Och under tystnad så ser den erfarna gamla pastorn och den unge mannen att vedträet som alldeles nyss brann tillsammans med andra i elden, som nu är utpetat åt sidan, ganska snabbt slutar att brinna. Utan att säga någonting så tar pastorn samma eldgaffel och så petar han tillbaka vedträet in i brasan igen. Och inom kort så brinner det igen. Jag tror det finns enorm visdom i den här enkla berättelsen. Vad behöver jag göra för att fortsätta vara brinnande? Jag behöver hålla mig nära Jesus. Men jag behöver också hålla mig nära dig. Och du behöver hålla dig nära någon annan kristen. Ett ensamt vedträ brinner inte. Har du försökt tända eld på ett vedträ? Det går, men det är otroligt svårt. Du behöver tillföra jättestor mängd energi för att det ensamma vedträet ska brinna. Men vad är det då som gör att vedträd brinner? Ja, men det är ju värmen ifrån de andra vedträna som brinner. Som gör att materialet förångas. Det kallas för pyrolys. Det finns ett fint ord för allting här i världen. När ett fast material förångas och de ångorna antänds. Ett vedträ brinner för att det finns i närheten av andra vedträn som också brinner. Och det ensamma vedträet måste ha enorma mängder energi för att börja brinna och för att fortsätta brinna. Och jag tror att det är på precis på samma sätt för dig och mig. Det går att vara en kristen utan att vara med i en församling, men det måste tillföras väldigt mycket energi. Energi som du får gratis i samspelet med andra kristna. När du kommer på gudstjänst. När du är tillsammans med andra. Och jag vågar nästan påstå att den viktigaste samlingen i veckan i våran kyrka, det är inte den här samlingen. Utan det är när vi möts i mindre grupper. Vi har här i kyrkan en mängd olika smågrupper. Jag träffade smågruppsledarna här i tisdags. Och jag är så imponerad och så tacksam för allt arbete som görs i den här kyrkan. Det som vi kallar för smågrupper. Där man träffas några styckna. 8, 10, 12 styckna. Oftast i hemmet. Man har gemenskap, man fikar någonting, man läser någonting i Bibeln. Och man ber för varandra. När man delar livet. Här i kyrkan när vi är många tillsammans så kan vi be för bönämnen, men vi blir inte särskilt personliga eller privata, för vi är så många här. Men i en liten grupp så kan du få öppna upp så mycket som du vågar, dela någonting med dig själv och veta att det jag delar, det stannar i den här gruppen. Här kan vi få stötas och blötas med varandra. Andra kristna gör oss bättre. Som järn skärper järn, så skärper den ena människan den andra, står det i Ordspråksboken. Och vi jobbar hårt med att starta några nya smågrupper. Och jag skulle vilja utmana dig som inte är med i en smågrupp idag att prata med, vi har Barbro och Janne uppe på läktaren, de är också förberedare, de är ansvariga. Kan inte ni vinka där uppe på läktaren, alla ser ju er. De är ansvariga för vårt smågruppsarbete och gör ett fantastiskt bra jobb. Är du inte med i en smågrupp men skulle vilja vara det, så prata med någon av dem eller prata med mig eller Susanne, så ska vi hjälpa dig in i en smågrupp som träffas varje vecka eller varannan vecka. Vi har lite olika intervall på de grupperna, för vi behöver varandra. Det är jättebra att gå till kyrkan varje vecka, fortsätt göra det. Men du behöver också vara med i en mindre gemenskap. Du behöver hålla dig nära Jesus. Du behöver hålla dig nära andra kristna. Och sen så tror jag, för att hålla dig brinnande, så behöver vi också göra det som Jesus gjorde. Gå dit som Jesus gick. I Lukas 9 så läser vi om hur Jesus tar med sig några lärjungar. Petrus, Jakob och Johannes upp på ett berg. Och på det här berget så får de vara med om någonting otroligt. Jesus förvandlas inför deras ögon. Och de får möta Mose och Elia, två förgrundsgestalterna inom den judiska tron. Mose som står för lagen och Elia som står för profeterna visar sig tillsammans för dem med Jesus på det här berget. Och då står det i Lukas 9:33 att Petrus tar till orda. Han sa så här: mästare, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. Ur molnet hördes en röst: han är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten hördes fann de att Jesus var ensam. Vilken konferens. Tänk att få möta Mose, Elia och Jesus. Det är en enorm stark gudsnärvaro. Och Petrus tänker, här är fantastiskt att vara. Det här vill inte jag lämna. Jesus, vi kan bygga hus här. Så vi kan få vara kvar. En åt dig, en åt Mose, en åt Elia. Och han kanske tänkte, ja, vi kan också ha ett hus här. Vi tre lärjungar som fått följa med Jesus upp på det här berget. Men läser vi vidare i Lukas, så läser vi om hur Jesus går ner ifrån berget. Och genast kommer i kontakt med en pappa vars son är besatt av en ond ande. Jesus visste att vi behöver ibland gå upp på det här berget. För vi behöver möta Gud. Vi behöver få göra upplevelser för vår egen skull. Men det är inte tänkt att vi ska stanna kvar på berget. Utan vi behöver precis som Jesus gå dit människor finns. Gå dit behoven är. Jesus visade med all tydlighet att det inte är på berget du och jag som kristna ska vara. Det är inte liksom på gudsmötena i en stängd atmosfär, i en stängd grupp vi ska vara. Nej, vi ska gå ut och ska vi möta behoven hos en värld som går under. Människor i Norrköping, människor i Östergötland, i Sverige, Europa och ut över hela våran värld. Vi finns inte till för våran egen skull. Vi finns till för andras skull. Jesus, han gick hela tiden dit behoven fanns. Där det fanns människor som behövde ett under. ett vidrörande. Behöver du få höra någonting. Och du och jag, för att förbli blinda, behöver förbli brinnande, behöver hålla oss nära Jesus. Nära andra kristna. Och så behöver vi gå där vi människor finns. För där är behoven stora. Och när vi gör det, när vi lämnar vår egen trygghetszon, när vi går på den här ingivelsen att besöka någon, att ringa till någon, att säga någonting, att göra någonting som upplever att Gud lägger på oss en tanke eller en ingivelse, då blir det kristna livet otroligt spännande. För då är jag beroende av Gud. Jag har varit med om några gånger när jag har upplevt att Gud säger någonting och jag känner det här tar emot. Kan jag göra så här? Jag ville göra så här istället. Jag hade kanske planerat någonting. Tänkt någonting och så tänker Gud någonting annat. Men när man vågar att gå på det som man upplever att Gud säger, så blir det kristna livet spännande. Och jag har vid varje tillfälle fått uppleva mycket av Gud också för egen del. Därför vill jag utmana dig att när du får känslan att göra någonting, säga någonting för Gud och för någon annan, så gör det. Det kommer vara nervöst, det kommer vara bultande hjärtan och väldigt knäsvaga knän. Men att gå på det som du upplever att Gud säger, gör det kristna livet spännande. Och du får betyda någonting för någon annan. Och jag tror också att du kommer uppleva att du kommer komma närmare Gud samtidigt. Så vad längtar du efter? Vad brinner du för? Eller är du en av dem som har brunnit för någonting men inte brinner för det idag? Jag tror att Gud vill tända en eld på nytt i ditt och mitt hjärta. För någonting som är större än oss själva. För någonting som är finare än det som vi hade planerat för oss själva. Så behöver vi vara uthålliga. Förändring och förvandling händer inte alltid över en natt. William Wilberforce kämpade hela sitt liv mot slaveriet. Martin Luther King fick inte uppleva fullt ut det som han hade drömt om innan han blev mördad. Vi behöver vara uthålliga i det som vi kämpar för, i det som vi brinner för. När motståndet är överväldigande så finns det en risk att du och jag blir handlingsförlamade, ta ett steg tillbaka. Men vi behöver tillsammans med många andra då ta ett steg framåt. Och finns det här, som jag har sagt vid ett par tillfällen nu, som precis som Emmausvandrarna förut brann för någonting men inte brinner för det idag längre, så tror jag att Gud idag vill göra någonting i ditt liv. Vi behöver gå dit Jesus gick. Vi behöver stå tillsammans med andra kristna. Och vi behöver förbli och hålla oss nära Jesus. Vi ska be tillsammans. Fredrik ska leda oss i några mer lovsånger. Jag ska avsluta med mina tre frågor som jag brukar. Ni kommer få se dem på skärmen bakom mig. Jag undrar, vad är det som är viktigt för dig? Jag undrar, vad brinner du för? Och är det någonting som du behöver ändra på i ditt liv för att hålla dig fortsatt brinnande? Så vill jag utmana dig, uppmana dig till att göra det. Medan vi sjunger nu så kommer vi ha förebedare som finns plats i korridoren här på min högra sida. Vi har förebedare uppe på läktaren vid orgen. Du kan tända ett ljus, du kan skriva ett bönämne. Den ena korgen där läser vi inte upp bönämnena och den andra korgen så kommer vi läsa upp bönämnena. Har du blivit berörd av det jag har sagt? Vill du att någon ber för dig för att du blir sjuk eller något helt annat skäl, så välkommen ner hit eller upp till läktaren och be någon att förbereda att de ska be för dig. De har tystnadsplikt. Det du pratar om, det du nämner för någon av våra förberedare, kommer de inte föra vidare till någon. Du kan vara helt trygg med att det som du berättar för, det kommer stanna hos dem. Och finns du här som inte känner Jesus eller som har tappat bort Jesus, så är den här dagen ett jättebra tillfälle att på nytt bestämma dig för att jag vill vara en Jesu efterföljare. Då vill vi också jättegärna be tillsammans med dig. Ska vi ställa oss upp tillsammans och så ska vi be och så ska vi få lovsjunga Gud. Herre, tack att vi får den här söndagen be att vi ska få förbli brinnande för dig och för det som du har lagt på våra hjärtan, Herre. Låt en eld få brinna i våra hjärtan, inte bara för vår skull, men också för den här världens skull, Herre. Jag ber att du är helig ande, att du ska vidröra områden i våra liv och i våra hjärtan där vi kanske behöver göra en korrigering eller en kursändring, där vi behöver fatta ett beslut för att förbli blinnande. Hjälp oss, Herre, att hålla oss nära dig. Det är så mycket som vill ta vår uppmärksamhet i vardagen. Hjälp oss att hålla oss nära dig. Jag tackar dig för smågrupper, för alfagrupp och för deltagrupp och för olika gemenskaper i den här kyrkan där vi får vara tillsammans och mötas och dela livet, Herre. Jag ber att de grupperna ska få bli andningstillfällen, Herre, där vi kan få ladda på energi och fyllas med kraft för att sen gå till en värld som går förlorad utan dig, Herre. Tack att du verkar i och genom oss just nu. Jag ber för de av oss som känner oss träffade av budskapet om att vi behöver börja brinna igen. Någonting gjorde att vi slutade brinna. Jag ber, Herre, tänd din eld på nytt i våra hjärtan och våra liv. I Jesu namn. Amen.